Ja, men känner välkomna till Bollklubben den 11 augusti. Det var härligt att få vara i studion igen tillsammans med Pontus Wernbloom och Alexandra Axén. Dessutom Nordin Gasic som rör sig i kulisserna och sprider oro. Mycket underhållande timmar de senaste och tagit del av alla möjliga olika stories. Hur är läget?
Du, det är så in i helvete bra. Hur är det med dig?
Jo, fint. Det är inte första på den du, ja.
Nej, idag nej. Nej, jag kan bli den första att podda ihjäl mig, tror jag. Och dressera mig efteråt och skära upp en sån här dog av podd. Ja, det är fjärde idag, tror jag.
Har du något mer kvar att säga då?
Ja, definitivt. Jag tycker jag har sett köpen. Det är det kommer bli skitroligt.
Ja, det konstigaste fråga jag har hört, tror jag. Har du träffat han någon gång, eller?
Ja, men vänta här nu. Lugn med stenarna i glaset. Så här, för helvete.
Man ska inte kasta bergskedjor i glaset.
Nej, det är definitivt det roligt.
Har du varit här i huset när Axel går förbi? Alltså, det här är ju Jesus. Alltså, alla är ju bara så här, då släpper allt de gör. Och, åh, hej, du är här, du är här. Det är ju den största guldkalven vi har på TV4.
Börja nu ut och försöka så här, rigga ihop ja, det två mot en här.
Jag tycker alltid han suktar efter Femstudion också. Han står och tittar som en stor ruck där borta. Tänk om man kunde få komma tillbaka. Det? Ja. Nej, det kommer inte ändå, Axel. Så jävla bra är du faktiskt inte. De mår bättre utan dig.
Ja, det är korrekt. Du kan också snacka, Axel.
Mm, det kan jag.
Vad kan du prata om idag?
Vi kommer prata med Västerås tränare. Det ska bli kul faktiskt. Mm. Han är ung, men var väldigt gammal. Han tog ett beslut inför den här matchen mot Djurgården. Där ska jag förhöra han lite på.
Mm. Alexander Rubin som finns med oss om cirkus 20 minuter. Vad tar ni annars mer om vi liksom bara liksom börjar småsnacka igång det avsnittet? Vad tar ni mer från den gångna helgen?
Ja, vad ska man börja egentligen? Jag tar väl med mig att Blåvitt vann såklart med tanke på att mina sympatier ligger där. Det var en livsviktig trea. Det var en livsviktig trea. Bayern roterar och ser jättebra ut och dominerar matchbilder fortsatt under Rydström. Gillar du inte?
Jo, det är jättekul.
Det gör du inte alls det. Och så att Djurgården åkte på pumpen och stod för en slätstruken insats mot VSK. Sen kunde den matchen gått åt ett helt annat håll om Teno på något sätt fått in den här bollen på mållin.
Jag måste säga, jag är emot att det inte är rättvist i fotboll. Det har jag alltid varit. Mm. En sak är back-to-back när man möts så här. Mm. Djurgården-Västerås, Örgryte-AIK. Det är fusk. Det är för att det går inte att vinna två matcher i rad. Går inte, men det är sällan man gör det. Det är bara att titta tillbaka. Och då att det är fyra lag som möts, vilket inget av dem tog 6 poäng. Och så möter de andra, då är det liksom blandat. Jag tycker att det blir fel.
Ja, framförallt så är det ju lite tråkigare för oss som bevakar och även de som tittar på det, tror jag, att man möter lagen back to back. Det där får man hitta ett sätt för att komma ifrån, det håller jag med.
Men är det grundat det där att man aldrig vinner båda matcherna? För hockeyn är back to back hela tiden. Ja, det är inte hockeyfeeling på det.
Ingenting är grundat när det kommer till Mr. Axén. om du kollar hans story så kommer du hitta en hel del fel.
Det är ju så här, vi jobbar på en annan podd och då kommer jag alltid sms'en, förlåt, du hade rätt igen. Och så jag vet inte hur många sådana sms jag har. Men strunt samma. Det är bara att titta hur svårt det är att göra det, för att man lär sig av grejerna. Det är så det är. Mm. Och vi spelade mot Örebro mot Malmö en gång. De gjorde 2-2 när det var 3 sekunder kvar av första. Och sen andra var de helt överlägsna. Istället blev det 0-0. Och då sa Åge till mig, vad fan kunde vi inte ta 3 var för istället? Åtminstone typ så. För det är så bara att det är svårt att göra 6 poäng på de här. Och hade man fått möts mellan så är det en annan. Så jag tycker att det är superkonstigt att 4 lag får göra så och inte resten.
Jag gillar ändå att du baserar det här på ett dubbelmöte med Malmö.
Men det är väl som alla hans takes.
Jo, men vad fan, gå tillbaka och ge bra. Då kommer det komma någon snart. Ja, men 77, var det någon som gjorde 2. Alltså, ni måste ju vara med lite. Ja,
men problemet med dig är att det går inte att backtracka dina stories, för det var ju så jävla länge sedan du var aktiv.
Ja, men hur gammal är du?
Ja, men betydligt yngre än vad du är.
Exakt, och då måste du tänka att det finns en historia.
Jo, absolut.
Ja, Titanic har ju sjunkit, även om du tror att det är på film. Men den hände ju på riktigt. Bara fast inte du var född då, så betyder det inte att det inte...
Nej, men nu pratar vi Titanic versus ÖSK Malmö dubbelmöte 2001.
Det finns ju lite uttryck där, att det är inte bara Titanic, det är flera spelare som inte borde ha lämnats av 15. Hängde ni med på den, eller?
Nej, flög över mitt huvud i alla fall.
Ni är för unga, men jag kör på dem.
Rivig start på det avsnittet. Man gillar det ändå, och mer kommer det att bli. Vi drar väl igång med ett litet nyhetssvep ändå. Robbie Ure är nu klar för Sevilla. Kommer att spela för dem. säljs för då över 100 miljoner enligt uppgifter. Det är väl totalt med bonusar och allt vad det är och så vidare. En illa dold hemlighet de senaste dagarna såklart. Men hur tror du att, eller först och främst Pontus, vad säger du om den här affären att Sirius ändå säljer för över 100 miljoner till La Liga-klubben Sevilla?
Ja, ska man se positivt på det så är det ju givetvis det man ska prata om. 100 miljoner, det är ju svindlande summor i allsvenskan numera. Det kommer väl bli rätt så normalt kan jag tänka mig här framöver. Sen gillar jag väl kanske att man ska ha hängslen och livren med tanke på att man leder väl med 12 poäng tror jag att det är. Så säljer man sin formstarkaste och kanske även bästa spelare. Vilket gör att så fort det börjar darra, vilket det började göra redan igår, så kommer folk att börja snacka med det, om det. Och då återstår det att se vad Sirius kommer göra åt det. För att skulle det bli så att de inte vinner det här guldet, att de förlorar det här guldet, vilket ligger i korten kanske, så kommer de se riktigt dumma ut. Du får inte många chanser att vinna allsvenskan. De har skaffat sig ett sånt otroligt fint utgångsläge att göra det. Så att, det är en jävla gamble. Jag hade inte gjort den, men vem är jag å andra sidan och ifrågasätta det fina jobb som de har gjort med sina nior här de senaste åren?
Ja, är det ändå inte ett bra läge? Alltså, kan man inte vända på det att det är ett bra läge? Alltså, jag menar, eftersom de leder så stort, det är alltså 12 pinnar. Om Hammarby går rent så har de ändå råd att förlora
kan vara nio,
fyra matcher.
De har räknat, de måste räkna att de möts. Kan det vara nio?
Jo.
Och sen börjar stressen. Det kan gå fort alltså. Det var det som inte hände förra året. Att Hammarby vann inte sätta press på Mjällby, utan istället tappade de poäng och så vann Mjällby. Så de kom aldrig i den här stresssituationen. Nu är det fortfarande 14 matcher kvar. Mycket kan hända, säger jag. Och bara att de tappade igår, vilket inte alls är så jättekonstigt egentligen. Alltså BP är ju bra ibland alltså så att då är det ändå så att vi börjar prata direkt att ja, men nu är han borta, nu händer det här och så här. Nästa match, då har de ju Mjällby som inte gör en människa glad just nu. Men om de förlorar den, då säger jag som Pontus, då är julen igång. Då kommer det bli jobbigt alltså.
Jo, jag vet, men ändå. 16 omgångar spelar man fortsatt inte förlorat en match.
Ja,
och så
kris.
Tappar de poäng mot BP. Alltså jag vet inte.
Det är
alltså,
inte kris.
Absolut, de kan förlora. De kommer ju säkert förlora några matcher. Men det, ja,
ja, men det är ju en gamble liksom. De kommer ju geniförklaras om det här går hem. Och vi kommer troligtvis att slakta dem i den här studion om det skulle bli så att de blir 2-3.
Det är en jättebra kille de har tagit in från PSV. Jag följde upp honom, så jättebra ut. Nu har han varit skadad nästan direkt. Vilket gör att jag tror att de hade hoppats att han skulle ha haft de här veckorna att träna på. Och sen i lugn och ro gjort något inhopp och sen liksom lyft in det. Så här. För det är en bra spelare, absolut. De ligger redan rätt på det. Men det blir svårare att bara kliva rakt in nu och ta över. Och sen tro att det ska bara flyta på. Liksom. Så att det är där som är viktigt.
Men vad
det
tror du de kommer göra?
Jättebra spelare. Nej, det beror
alltså,
på.
Har ju snackats om en hel del olika namn nu, sista tiden.
Ja, det beror helt på vad det blir, vilken skada och hur det ser ut och så ju. Men han ser ju riktigt bra ut, ska du veta, den här killen. Så att, ja, vi får se.
Sen finns det mänskliga aspekter här också, tycker jag. Jag tycker inte att man såg på Jure att han hade, att huvudet var någon annanstans. Som man kanske såg på till exempel Straud. Sa ju själv att han inte gick in i duellerna som man kanske borde göra och sådär. Då är det ju någonting annat och där väntade de ju ut kanske lite för länge. Men i just det här fallet så formstarkaste spelaren i hela allsvenskan. Och så gör man sig av med honom. Absolut, det är 100 miljoner. Och Sirius, de är väl inte, de behöver väl inte ha de pengarna jättemycket just nu med tanke på vad de har gjort de senaste åren. Så det är därför jag tycker att den är lite märklig ändå, att det är en otrolig gamble de ändå gör.
Men de följer sin strategi, om man tar.
Ja, vad fan, följ din strategi med en bronsmedalj då? Alltså om det skulle bli så, då är det ju ett horribelt beslut. Det är väl dit jag vill komma. Det är du tvingade mig till.
Ja. Men hörni, vi får prata mer om det här med Jonathan Ederström som är chef för Sirius härlag under måndagen.
Trevligt.
Då han finns med i bollklubben. Vi går vidare till nästa allsvenska nyhet. Det är ju de rapporter som jag har kommit om enligt Expressen då, att Djurgården har lagt bud på Charlie Rosenqvist som ju har gjort succé, får vi säga, den här säsongen i Kalmar FF. Mycket spännande, eller?
Verkligen. Och vi som gillar allsvenskan vill ju såklart ha kvar de här spelarna i allsvenskan så mycket som möjligt. Sen så är det ju ändå så att de i Kalmar kanske inte tycker att det är skitkul att han ska springa runt i Stockholm och göra succé. Men så har det blivit nu. Och hårdvaluta på svenska spelare hos många allsvenska lag. Så att det kommer kosta för Djurgården. Men jag tycker att det är en bra investering. För man vet också att nästa steg är inte långt borta.
Hur mycket ska det kosta då? För att det ska vara värt för Kalmar, tycker du?
Det där är jättesvårt. Alltså, jag sitter ju och suckar här när folk köper för 15 miljoner vissa spelare. Men den här spelaren runt mellan 30 och 50, då är jag ju helgarderad med.
Vad tror du? Kommer han gå? Det är svårt att säga.
Jag förstår väl att Djurgården är intresserad såklart. Det borde ju alla vara som har pengar på banken. Samtidigt så är det svårt att se att varför skulle inte Kalmar kunna sälja honom själva utomlands? Visst, de har samma kassaflöde. Så kanske BP hade någon släppt upp ångar i och med att de har gjort ett par bra affärer de senaste åren. Så att, jag tycker att det är lite märkligt. Jag tycker nog att de, även de mindre klubbarna i Allsvenskan ska kunna sälja direkt och inte behöva gå Lukas Bergvall-vägen nu för tiden.
Tufft ändå för Kalmars supportrar, eller nu har det inte blivit verklighet, men det har varit mycket snack om Sego Junior som då skulle gå till AIK när han är ju kvar där. Och så kommer nästa här att Rosenqvist ska gå till Djurgården och så vidare.
Ja, de drar sig neråt nu. Därför att deras bortaspel är ju horribelt. De har tagit en poäng borta bara. Jag trodde att de skulle kunna slå Blåvitt eftersom Blåvitt är mitt emellan allting med ny tränargrej och allt det där. Så då tänkte jag att nu får vi se någonting. Men det var ett ruggigt blekt Kalmar måste jag säga faktiskt, trots att de får 1-0. Jag tar inte bort någonting från Blåvitt. Jag tycker de hittar rätt nu, men att det såg verkligen mörkt ut. Och det är svårt alltså, om du aldrig tar några poäng borta. Det blir tufft alltså. Då krävs det otroligt mycket hemma hela tiden. Så att nästan tvärtom som Degerfors som bara vunnit 2 matcher på 1,5 år hemma. Det ska inte gå att hänga kvar på det egentligen. Men kan man göra tvärtom då? De vinner allt hemma men ingenting borta.
Sen är det klart man saknar ju Kalle Gustafsson i den matchen när man ser att han inte är nedplitad i startelvan och man ser Churak och Gojani istället. Och då vet man också om att Robert Gojani kommer bli Robert Gojani igen när han inte spelar med Kalle Gustafsson. Så att det var ju ett oerhört tapp inför den matchen. Det var bara att tacka och ta emot för de blåvita.
Ja, vi får se vad som händer kring Charlie Rosenqvist och eventuellt då en flytt till Djurgården. Det kommer allsvenska nyheter här också nu. Det är Aftonbladet som avslöjar här att Johan Hammar är klar för Örgryte. Jättebra. Tillbaka till Örgryte i så fall där han har lirat innan. Jättebra, säger du?
Ja, jättebra nu för Örgryte som har otroligt dåligt försvarsspel. Alltså otroligt dåligt. Alltså, det är ju knappt så man fattar någonting. Alltså. Så att han kommer in kommer betyda jättemycket för dem. Det är helt övertygad om. Och då kan man säga, skratta och säga att man kommer från Häcken som inte heller kan försvara. Typ. Men jag tror att gräs kommer passa honom bra, den spelartypen han är. Och att man kan ligga lite på inlägg och sånt kommer vara omöjligt för folk att nicka in mot just honom. Och att han blir ett väldigt stort hot på fasta situationer också. Så att det där är supersmart av Örgryte.
Ingen lång flytt för honom från
Hisingen. Rätt gött, det kan man vara 10 minuter eller något sånt där. Men just det fallet ställer jag mig frågan till er väl. Hans tidigare skada, det var väl hälsena va?
Mm.
Och man har ju sett honom lite för lite efter den. Och ska han då börja spela match på match på match på match? Hur kommer det att se ut? Är det den Johan Hammar vi fick se innan? Ja, jag vet inte. Vi får utvärdera honom när vi har sett honom några matcher. Men på pappret håller jag med Alec att det kan vara en bra värmning. Och är det någonstans Örgryte behöver ha förstärkning så är det just defensivt. För att där har det ju varit lite hundskåd emellanåt.
Spännande då när det händer grejer inom eller liksom
ja,
inom allsvenskarna klubbarna.
Det gillar vi.
Värva från varandra. Vi ska ner till Superettan också. Örebro, Sveriges Miami, ÖSK. Det går ruggigt tungt för dem och för Rickard Norling.
Det finns ju en förklaring. Han var där när ÖSK var som absolut bäst och gjorde reportage. Efter det hade inte hänt någonting. Alltså det var 11 raka utan seger nu.
Det är Pontus fel.
Det var dödsstöten.
Han kom ner och la en blöt filt över hela stan. Gjorde.
Men har du tänkt på hur Alec han har inte på ljudlös på telefonen då, ifall att han sitter och väntar på det där samtalet?
Just det.
Kan det bli aktuellt att pappa får kliva ner från läktaren igen?
Det är slut. Det händer inte.
Du skulle utesluta.
Nej, alltså så här är det ju. Ja, att jag har alltid sagt, om Gais och Örebro hör av sig, då måste man alltid lyssna. Så är det bara, det är sen gammalt. Men det kommer inte bli någon tränare. Liksom. För det var jag inte förra gången heller jag hoppade in där. Utan då var jag lite senior advisor. Det är fränt.
Ja, det är otroligt fränt.
Hjälpte Gärde lite så. Men att stå på slås med träningsöverål och stå och
varför
peka. Nej, den tiden är förbi.
Vet du vad det har varit? Bra för fyran och Aftonbladet, dåligt för ÖSK.
Du hör ju själv.
Jag säger ingenting, så jag har inte sagt. Men vad tror ni att Norling kommer kvar?
Ja, men det gnisslar väl, alltså det här klassiska, ingen rök utan eld. Nu känns det väl som att det börjar lukta avsked tyvärr. Jag gillar ju Norling, jag tycker att han har hör hemma i svensk elitfotboll. För han tillför någonting som faktiskt ingen annan har. Sen kanske resultaten talar emot honom då, det får vi ändå, måste vi ju faktiskt säga.
Vad fick du för känsla av honom efter senaste förlusten?
Nej, men det är svårt. Man får en fråga hela tiden, för att han vet ju att hans jobb, alltså det vet ju alla tränare att man kommer få sparken. Så är det ju. Det är bara frågan om när. Man hoppas man har kul under tiden. Men att han vet ju också att det är inte tillräckligt bra att spela 11 matcher utan vinst i ett sånt lag som Örebro. Efter 6 matcher ledde man serien och sen har det sett för jäkligt ut. Igår bytte man ju spelsystem för att försöka prova någonting annat. Började jättebra. Släpper man in det där 1-0 målet och så börjar man få hänghuvuden och grejer. Och sen kommer den här tvåan som man måste rädda. Det får vara hur hårt som helst. Men måste ta den bollen. Men sen får man precis innan här superinlägget 2-1. Och då tänker man ändå så här. Det där var precis vad de behövde. Så att nu finns det ett läge att komma ut andra halvlek. Man får inte förlora den här matchen. Men titta på det här försvarsspelet. Ja, men helt ärligt.
Alltså. Jättebra Nenick ju. Till fel spelare.
Alltså jag blir tokig. Alltså. Det, tyvärr så är det för dåligt. Alltså.
Men hur kan det bli så här? För jag menar, efter förra säsongen tänker man. Nah, men nu är det ny start, nya tag och så vidare. Norling in. Och så blir det ändå så här.
Ja, jag kan inte riktigt förklara varför. Men det har varit många matcher som det har varit jättebra i första halvlek. Men man kan inte göra mål. Och sen i andra så har man tappat det liksom så. Och det är såklart att andra lagen när sig går in, ritar pilar, ändrar sin grej. ÖSK tänker, vi fortsätter. ÖSK är alltså bäst i superettan att ta sig från backlinjen upp till sista tredjedelen. De är nummer 1 utav 16 lag. Sen när de nummer 16 att ta sig in i straffområdet, då blir man ju lite så här, vänta nu, lägger ni för mycket tid här och ingen tid där? Eller vad är det frågan om typ? Och sådana saker kan jag tycka liksom att man får säga vad man vill om Kalle Holmberg. Han har gjort 40 mål på 2,5 säsong i Superettan. Han är petad. Till spelare som knappt har ett skott på mål. Vilket jag känner igen. Jag blir likadan som jag varit mot Degerfors. Kan inte ha alltså, dina bästa spelare på bänken. Du kan inte ha folk som gör mål på bänken. Ge dem kärlek. Låt dem få skjuta. Låt dem få göra grejer. För de gör mål åt dig. Det är bara så. Och det är klart att man inte gör alla mål från 63 meter, men det är typiskt han, och det är typiskt att han räddade ju Goitoms jobb förra året, och nu får han betyga att få sitta på bänken för spelare som jag inte har sett i straffområdet. Det är som att det är någon grej, så springer man in där så dör man typ. Alltså jag fattar inte. Och det här också, att jag kan fatta, man vill spela unga, man måste sälja spelare i ÖSK, man måste få ner på ekonomin och sånt här. Men när man märker att det inte är ett avslut, ingenting händer, och liksom, varför? Varför spelar man
inte? Det finns ingen stolthet där som tränare. För så här, om vi bara ska gå tillbaka till andra, jag kommer ihåg när Johan Larsson kom in mot IFK Göteborg förra året. Hiljemark hade tagit bort honom väldigt kontroversiellt med tanke på att han var en av de bästa året innan. Och så gör han 3 mål. Och man ser ju på Hiljemark att han är ju glad. Fast han tänker också, det är inte, nu ser ju inte jag bra ut. Nej. Varför har jag hållit honom? Vukojevic, samma sak är du inne på. Så här. Henok är svinglad för att han gör 2 mål. Mm. Men det får ju också honom att se sämre ut. Vad fan har du bänkat honom hela säsongen?
Exakt. Och när man är anfallsspelare som går utom, han om någon borde väl veta vad det är som gör att man gör mål och sånt. Det är att man får förtroende, att man får skjuta utanför, men man får ändå köra. Sen finns det en gräns, det gör det med alla typ så. Men i ÖSKs fall då, jag hade inte sagt någonting om det hade sett liksom superbra ut, de här unga körde överhopp, det spel på tredje, de här grejerna som det var i början. Sen började lag fatta att vänta nu, vi packar framför centralt här nu, vad händer nu då? Ingenting. Utan man kommer dit och sen börjar man spela sidled och så tappar man bollen, så får man åka kontringar och sånt. Så jag tycker att utvecklingen har inte riktigt varit som jag hade hoppats. För, med tanke på att de börjar med att ta mycket poäng, spelar inte skitbra, men det börjar ändå bra. Då tänker jag att bra, för då kommer de liksom bygga upp den här liksom att man får en liten budget på poängerna och så därifrån kan man börja spela. Nu har det ju bara gått sämre och sämre och sämre. Men igår, det låter ju jättekonstigt mot Norrby 3-1 förlust och så. Men jag tycker att det var många delar i det som såg mycket bättre ut. Men hur förklarar man det? Hur försvarar man det? Liksom det? Till slut så går det till en viss gräns att det går inte längre. Och igår var Kalle avstängd också. Det är också klassiskt att han kommer in och gör det bra. Då blir han avstängd nästa match. Så det är klart att det har betydelse. Men jag skulle bli förvånad om det inte är massa möten och styrelsemöten och grejer nu hela tiden.
Men det gäller att ha någon som kan ta över också.
Ja, men så är det ju.
Därav icke-ljudlös på telefonen.
Vi skojar om det innan. Tänk Nordin och Axén på tränarbänken där.
Då kommer jag vara med i Superettan-sändningarna och lobba för att de ska upp i studion efter varje förlust.
Nu är det inte så att du har den kvaliteten att vara ända upp i Superettan. Så du får hålla på i Lerum, hålla på eller vad fan det var någonstans du håller på.
Krigar ungdomsfotboll.
Ja, vi får se vad som händer kring Rickard Norling. Vi följer såklart det här. Hans framtida Örebro, som Pontus säger, det är en härlig profil i svensk fotboll som man vill ha kvar såklart i svensk fotboll. Sen får vi se om det blir Örebro eller ej. Upp till allsvenskan igen då. Västerås var vi i igår. Vinner med 1-0 mot Djurgården. Vi var inne på det här med att back to back och så vidare. Hur imponerad är du, Pontus, av Västerås som ligger sexa i tabellen efter 16 spelade matcher?
Ja, nej, det talar väl sitt egna språk lite, tycker jag, och det hade ju väl ingen på sin bingobricka egentligen, tänker jag. Men återigen tillbaka till den här matchen igår, man förlorar alltså med 6-0 på bortaplan mot Djurgården. Man ska spela back to back mot dem, man kommer in här, det enda man har pratat om är Holtet. Första kvarten, efter 1,5 minut har de 200% målchanser, Djurgården. Gör inte mål. Och därefter tycker jag VSK är mycket bättre. Vinner dueller, men gör en jättebra match. Men hade det blivit 1-0 där, då hade vi nog sett 0-6. Alltså, när du går in med den approachen till en match och du får en käftsmäll direkt efter att du har förlorat en match stort, dessutom mot samma motstånd, då hade de inte hämtat hem det. Men de vänder på det. Går ut och vinner den här matchen med 1-0 rättvist. Och det imponerar allra mest på mig.
Ta in honom nu, för jag vill ha massor med frågor.
Ja. Vi är Alexander Rubin, tränare i Västerås.
Kolla vad han... Nu tror han att Lustig sitter och kollar. Jag är kvar på jobbet, ser du det?
Lustig och golfa.
Välkommen till programmet, Alexander. Vi snackades ju vid under gårdagen och pratade lite om det här om att njuta efter segern och kanske fira till och med. Har du gjort det nu under gårdagskvällen?
Ja, jag tog en timme där när jag kom hem när jag kände att nu jobbar jag inte. Försöka ta in det, men det vart ju nästan bara värre. Då kunde man ju inte somna istället för att börja tänka.
Vad gjorde du under den timmen då? Tittade du på målet eller tog en bäs?
Ja, men pratade med sambon där hemma och liksom försökte landa in lite vad man hade upplevt. För det var ju en energifylld kväll så. Men då kom alla tankar istället, så låg man vaken halva natten och tänkte på allt möjligt.
Ja, vad tänkte du mest på då efter en sån match?
Många saker. Först och främst såklart liksom gruppens arbete under veckan, hur... Vilken prövning det ändå var och den revanschlusta som man kunde känna. Men man vet ju inte om det kommer bli det man vill ha i slutändan. Men vilket arbete gruppen gjorde och fick ut den här prestationen i slutändan. Och sen också hela staden. Vinna mot ett storlag från Stockholm på hemmaplan inför en kokande hemmaarena. Och det stöd vi hade under matchen var fantastiskt. Så ja, mycket det.
Jag pratade ju med dig efter matchen mot Djurgården. Det där med hur tar du det an nu? Kommer ni gnugga försvarsspel? Vad kommer du göra? För att gör man det så är det väldigt lätt att det var precis som Pontus sa. Man släpper in efter en minut och så liksom allt du har gjort i hela veckan, allt du har tänkt. Det bara slängas upp tunnan på en gång, typ så. Jag är imponerad över din unga ålder, att du kan släppa en prestige i att sätta att spela och göra någonting helt annat. Sen kan vi kan aldrig liksom veta exakt om de gör 1-0 där, vad händer då och sådär. Men att du tog det beslutet, vem pratar du med för att liksom ta de här besluten? För det är väl inte så att du sitter själv och tänker, nu gör jag så här.
Det jag pratar med är de i teamet. Vi analyserar matchen. Vi tar fram vad fungerade som sämsta. Vad fungerade bättre. Hur ska vi vinna nästa match? Och sen måste man ju väga in vad Djurgården kan göra annorlunda såklart också. Och för oss blev det väldigt tydligt att de bollförluster vi hade från vårt anfallsspel är oacceptabla. Och de kostade oss extremt mycket defensiva omställningar som blev målchanser till Djurgården. Och att vårt försvarsspel fick utmaningar. Rinne gjorde det väldigt bra med sin höga position några gånger där vi justerade lite också och fick lov att acceptera att spela lite mer lägre försvarsspel under den här matchen. Så att i slutändan tar jag de besluten, men det är ett väldigt bra teamarbete från alla tränarna i ledarrummet här, där vi har suttit och gnuggat och kommit fram till att det här är bästa sättet att vinna den matchen som skulle spelas igår. Och som ni är inne på, vika av lite, få med gruppen på det. Gäller att liksom få dem att se att det här kommer hjälpa oss, och det gjorde det den här gången.
Det är prestige ändå, alltså. Men jag tänker så här, det är för mycket tränare idag som bestämmer sig för ett system, och det systemet som bestämmer allt, istället för vad har jag för spelare egentligen, hur kan jag få ut mest av det här? Och det kan vara olika avstängningsskador och såna här saker, men att man har en ändå princip på grej. Sen kan det vara man-man, det kan vara 4-3, det kan vara någonting, men att man kan göra små justeringar och få stora effekter ändå. Men jag gillade ju, för att jag tänker så här, Rinne har ju en otrolig fot. Den är ju nästan så utespelarna blir avundsjuka på ju. Och många säger till mig att man måste gå högt på honom, för att då blir det. Det är precis tvärtom, har jag känt. Därför blev jag glad att jag fick i alla fall lite rätt igår att ni var smarta. Och liksom, för han slog inte lika många på grund av att ni var smarta där. Utan han är tvungen att ge dem till deras mittbackar, och det är något helt annat än hans fot.
Men du har en klar poäng där att han är väldigt bra, och det finns såklart olika sätt att hantera det, men det känns som att han är bra på nästan vad han än möter, och det har blivit ett jättefint anfallsvapen för dem, och nu fick han inte lika stor del av matchen, och vi ska vara glada över det. Och överlag så är det ju vissa taktiska saker som såklart ger skillnad, men vi hade tre punkter med in, och det var ett, de aktioner vi kan göra bra som inte är kopplat till det taktiska, då måste vi kunna göra bättre, och sen kommer vi göra vissa justeringar. Och det tredje sammanfattande var att det måste vara väldigt mycket jobbigare att möta oss. Och det tycker jag verkligen att det syns igår, att Djurgården får kämpa mycket mer i alla spelsdelar med att vi är där och vi är nära och vi är inne och tacklar och vi löper mycket utan boll och så vidare.
Men hur kommer det sig att ni ser så annorlunda ut i den här matchen versus den andra? För jag håller med dig. Jag tyckte att ni nästan stod med kepsen i näven på bortaplan, och här vinner ni ju egentligen allting. Mittfältskampen kör ni över dem på i den här matchen.
Det är svårt. Alltså, jag tror vi alla har varit med om matcher. Man ligger under med 2-0 efter 12 minuter och då spricker det lite, det man är överens om. Och det är ju lite det som händer för en vecka sedan då, att vi vill göra lite mer än vad vi faktiskt är överens om att vi ska göra. Vi vill vara lite mer kreativa. Vi spelar ännu mer progressivt i vårt försvarsspel än vad det hade behövt gjort då, och vad som var planen. Och så sakta men säkert började vi rasera allt vi går in i matchen med. Och sen så står det 3-4-0, och då är det jobbigt när Djurgården bara spelar ut och publiken med sig. Och då ser vi ut som en nykomling som inte fungerar som lag ihop. Just det kommer bli så här några gånger. Ursäkta mig.
Vad hände?
Det var osmart av mig. Lamporna här på arenan. Ja, det skulle jag tänkt på. Ja.
Ni får sälja lagerfogen nu så ni får råd med elen.
Det är någon som sitter och cyklar nu så att det är ljust.
Exakt.
Ja, men på tal om lagerfogen så... Vi var inne på det igår ju, Alexander, att jag menar, ni saknade ju tongivande spelare också. Och lite där, hur det påverkar gruppen efter en sån smäll att gå in utan både Lukaku till exempel då och Lädefogel i en sån här match. Hur man hanterar det som tränare?
Alltså, man tror först att man får man nog acceptera att alla tänker det man själv tänker. Att vi förlorar med 6-0. Mikkel och Ismet har varit väldigt bra under säsongen hittills, varit viktiga. Och så försvinner de under veckan från matchen. Och man kan inte lura gruppen och säga att det inte spelar någon roll. Däremot så handlar det i slutändan om att skaffa en tro på det vi går in i matchen med. Använda de egenskaper vi har på de tillgängliga spelarna. Och det tycker jag över säsongen att vi har varit bra på tillsammans. Liksom, hittat sätt att angripa matcher oavsett vilka spelare vi har tillgängliga. Vi har ju blivit av med Freddy, lagkaptenen, här under våren. Hade du frågat mig innan säsongen hur vi skulle hantera det så hade jag känt att det hade varit ett hårt slag. Nu har det visat sig att vi hanterar det. Jonathan Ring har knappt varit med, som var extremt tongivande förra året. Så att vi har varit skickliga på det, och sen är jag ju jätteglad att vi har unga spännande spelare som vi har i bakgrunden, som vi jobbar hårt med vecka efter vecka, som står redo att gå in och leverera när de får chansen. Och den startelva vi skickar ut igår är ju väldigt ung. Det är Simon Gevert och Herman Magnusson som är födda 97 och 98. Annars är det 0-3 eller yngre på de övriga 9. Och det, jag tycker att sett till det så är det en väldigt mogen insats de här unga spelarna står för.
Om vi stannar kvar lite kring Mikael Ledfogd så... ja, men det var ju, pratade med Billy Magnusson igår, sportchef. Han var ju väldigt lurig kring varför han inte var med. Han var icke-uttagningsbar, men han var inte hos en annan klubb. Han var i Västerås och så vidare. Vad är det som gäller kring din dansk som har varit så bra den här säsongen?
Att jag inte kunde ta ut honom till matchen och fick använda de andra spelarna.
Berätta de där för dig, eller liksom så här, du får inte ta ut honom helt enkelt.
Jag tror att Billy och kanske Lustig kommer vilja äga den berättelsen senare. Så att, jag hade ju velat vara just här och sitta och snacka om allting. Men jag tror att jag ska låta dem berätta när tajmingen är rätt.
Men tror du att han har spelat sin sista match i Västerås?
Jag vet inte. Just nu är han VSK-spelare. Så att, men
inte uttagningsbar?
Jag vet inte. Men inte uttagningsbar.
Men kommer han vara uttagningsbar i nästa match då? Har du fått besked om det?
Nej, vi ska sitta ner i morgonbitti här, så jag vet inte det just nu.
Men är det inte skönt då att ersättaren där redan verkar vara klar, eller Dambi kommer in och gör mål här direkt och har ju sett rätt spännande ut när han hoppat in också?
Jätteskönt såklart. Vi tog in honom, vi såg ju honom först vi tittade på honom på video och sen fick vi möjligheten att hitta honom och kunde bekräfta att det är en spelare med väldigt stor potential, bra fysik, behöver liksom finslipa en hel del tekniska saker och beslutsfattande, men en grym personlighet som är liksom otroligt laglojal och vill lära sig, vill få feedback, vill bli bättre hela tiden, och den personligheten följer vi för och i kombination med hans egenskaper. Så när vi haft han här ett tag och att han får göra mål direkt är jätteviktigt för en nia, det vet vi. Sen tror jag vi behöver ha respekt för att det är en ung spelare som kommer gå lite upp och ner i sina prestationer, även om han gjorde en väldigt bra match igår.
Men är det inte lite samma profil som på Lärdefoger? På Ledambi, alltså det känns ju ändå som att ni har, ja, men, ni vill ha det här fysiska, kan vara bra i targetspelet men kan även gå iväg i djupet och så vidare.
Ja, helt rätt. Det är exakt så vi ser det. Det räcker inte bara med ett bra targetspel utan man har rörligheten också. Det är ganska stor kravbild på ni att ha det. Sen ska man dessutom vara skicklig på att göra mål och kunna pressa. Och det är ganska mycket vi vill få in, men vi tycker att det ger den bästa. Vi är mer svårmötta då när vi kan kombinera, som du är inne på, ett taget spel och att också ha djupledshotet. Så att han är lik mycket i vissa avseenden, sen skiljer det ju typ 15 centimeter, och det är klart att det är skillnad också i vissa lägen.
Det var härligt att se hans glädje efteråt också. Han sprang ut till dig också. Det känns som att ni utbytte några ord, eller du sa någonting till honom. Minns du vad du sa?
Nej, det kommer jag faktiskt inte ens ihåg. I sådana fall gratulerar jag bara. Det var nog bara det.
Lyssna på mig. Var det inte så du sa? Lyssna bara på mig så blir det så här.
Vad var det jag sa? Nej, han har ju ett målfiende. Han körde det där. Han gjorde ju mål när han provspelade fast mot AIK. Då körde han samma målgest också. Då var det ju ena vallen och 300 pers. Då hörde man det också. Så han kommer fortsätta köra den där, säger han. Men ja, så där får ni följa upp.
Jaha, underbart. Du, vi tittar lite på tabellen här. Hittar jag som sexa här. Blickar ni nu upp mot Europaplats? Jag menar, det är bara några poäng bort. Eller är det liksom fortfarande neråt och säkra där som gäller?
Det är ju väl inget av det egentligen. Det är ju att det är match om ett par dagar igen här på fredag mot Elfsborg. Det är ju det tråkiga svaret, men det är ju så man behöver förhålla sig till saker och ting, för att det går ju så fort. Jag menar, jag hade en härdisk vecka efter att förlora med 6-0 mot Djurgården, och sen bara för att vi vinner nu så går det ju inte att vi släpper på någonting och börjar prata om saker. Det betyder ju liksom ingenting, utan det vi har fått lära oss är att om det nu var några som droppade någon procent i något efter att vi har tagit 10 av de 12 första poängen här efter sommaruppehållet, då har vi ju lärt oss att det har vi inte råd med, för då blir vi straffade direkt, och vi ska ju bli så bra som möjligt. Då måste vi bara jobba på, och sen vi sätter inte begränsningar att inte vi får vara bra mot fler topplag, men det gäller ju att hitta sätt att vinna de matcherna bara. Det är det enda som kommer räknas. Kan vi ta så många poäng som möjligt så är det superkul. Men jag tror alla från första början begriper att när man är ny i Allsvenskan, och som jag sagt förut, klubben har inte spelat 2 raka säsonger i Allsvenskan sen på 50-talet. Så är det första man går in för.
påminner ju väldigt mycket om Gais första året när de kom upp. Därför att de kunde förlora med 4-0 så fort ett par var oödmjuka. Nu säger inte jag att ni var där, men man märkte det på dem. Och de lärde sig väldigt mycket av det, alltså spelarna framförallt då, att går inte vi in 100, gör inte vi exakt det vi ska göra, då är inte vi tillräckligt bra. Och det tycker jag ju att ni har varit duktiga på att sussa tillbaks efter, ni har ju ändå släppt in mycket mål ibland sådär, och Blåvitt, det var ju liksom haveri där bak och sådär. Men att man lär sig ändå, då gör det inte så mycket. Alltså jag har ju hellre sådana så här 0-6 och sussa tillbaks än 1-0, 1-0, 1-0 som ni hade när ni var uppe förra gången och alla älskade det ni höll på med, och XG hit och XG dit. Det känns som att man kan, ibland mår man bra, det låter ju sjukt, men av en riktig sån här örfil, för att man fattar att, vet du vad, vi måste göra det här, annars är vi inte tillräckligt bra.
Jag känner igen din story om Gais där. Vi följde det ju såklart, i och med att vi båda var nya i serien och tittade på hur lyckas de, och vi har åkt på de här käftsmällarna. Alltså, det är ju Göteborg-matchen, men vi torskar 3-0 mot Hammarby, 4-1 mot Sirius, där vi inte är tillräckligt bra, men ändå har kommit tillbaka och lärt oss saker i det. Och det är kul att du tar upp det. Vi satt innan säsongen nu och pratade om det där, just att referera till 2024 som du gör, där det är 0-1 och hedersamma förluster, men de ger ingenting. Men att vi någonstans hellre är laget som ger oss chansen att vinna i fler matcher, ibland åker på rejäla smällar, kan resa oss från det och faktiskt vinna rätt typ av matcher, vilket vi har gjort hittills. Så ja, någonstans raljerar vi, så lägre XG men fler poäng någonstans. Så det är lite större blivit.
Härligt, Alexander. Spelar du också golf eller är det bara Lustig?
Nej, det tar Lustig hand om. Nej, jag spelar golf i unga dagar, men i det här jobbet. Nu händer det igen.
Ja, nu slutar han cykla i bakgrunden.
Nu ryker dansken.
Det är otroligt att följa Elin i Västerås. Ja, ja. Ja, mycket spännande. Ja, det är bättre att släcka ner. Så
du får gå hem.
Ja, men precis.
Eller hur? Mm.
Stort tack för att du var med här. Vi ses framåt. Lycka till.
Ja, kör hårt nu.
Lycka till.
Tack så mycket. Tack, hej.
Ja, vad tror ni om... jag gillar att du också kör det ambitiösa uttalet på Lädefogd.
Ja, det ska bli gött att han lämnar, så man kan lämna det namnet bakom sig också.
Dundernamn. Hur tolkar ni det här kring honom? Är det att han har gjort sin sista match?
Ja, det är klart att det är så. Och det är inte kul som tränare när någon kommer ner och säger han är inte uttagningsbar. Man är inte helt nöjd med det. Fast det är klart att han vet ju om det. Så det är inte så att han blir helt så här, va? Inte. Man pratar ju så, men att man inte får. Det betyder att det är nära någonting, såklart. Man vill inte att det ska äventyra någonting, utan då är det någonting som är nära. Liksom. Så är det ju. Men det gör ju också att man blir så här, vad händer nu? Vi är framme med 6-0, nu ska han, vår bästa spelare som alla vet, är den som är i mål, nu ska han inte vara med. Så här, hur ska man få liksom mod och liksom tro på det här? Men han verkar smart alltså, på att man pratar om det, att det är ett problem, men vi får köra på. Liksom så. Och jag har alltid trott på att man ska liksom inte försöka säga att någonting inte är någonting. Som Djurgården, det finns inga derbyspöken. Alltså, det är liksom 100 år innan de vinner en match. Typ. Istället för att säga att det är ett problem. Men vad gör vi åt det? Alltså att man vågar säga att det är ett problem. Men nu måste vi ta tag i det här. Typ. Och gör man inte det, då kommer man inte någonstans, tror jag. För att det går inte att lura spelare. Jag kommer in där och säger, det spelar ingen roll att han inte är med. Nu kör vi. Så här, alla bara, vad pratar han om? Han har gjort 9 mål. Han är jätteviktig i vårt spel. Han är tung. Motståndarna tycker det är jättejobbigt. Ska jag bara komma in då helt plötsligt för att vi ska sälja han? Det spelar ingen roll. Vi kör på. Liksom, så. Det blir inte riktigt bra. Liksom. Så att... Han är smart där som säger att det är som det är, nästa får ta chansen nu. För så är det ju. Men jag tror att han är såld när som helst.
Minns du någon speciell situation när du har lirat? När det är någon, alltså, någon stjärna i laget som har lämnat och du faktiskt har påverkat gruppen?
Nej, men man har ju varit med. 2007 hade vi med Marcus Berg. Då var ju snacket hela tiden att han ska lämna inför den här matchen. Det är klart att det påverkar laget när din bästa spelare ska lämna. Det är klart det är det. Men ofta så sker det ju, dels då när det har skett så tar någon annan över naturligt, eller så köper du in någon och så sker det oftast rätt så sömlöst och någon annan steppar upp och så vidare. Sen händer inte det alltid i ett lag som Västerås då, som är kanske tippade lite längre ner än vad de ligger just nu. De kan nog få lite större problem än andra, tror jag, med tanke på att Ledambi, han ser jättespännande ut. Men det är ju inte närheten av dansken än så länge, för att han är så extremt viktig för deras spel, just i targetspelet, men även i djupledsspelet som jag tycker att han är duktig. Sen ser det ju lite roligt ut när han älgar iväg och de där långa benen börjar få fart, men han är väldigt nyttig för dem, så det ska bli kul och intressant att se om de kan hålla upp där och bygga på den här 1-0-vinsten då, som de tog utan honom.
Han påminner ju om en i Blåvitt som slog igenom ganska också lite så här valpig, stor, lite för stor för sin kropp och sprang omkring. Vad det han hette nu igen?
Det ska vi inte jämföra.
Jag kommer inte ihåg vad han hette.
Ja, hörni, vi ska prata Mjällby om en stund. Mm. Och IFK Göteborg, gärna. Dessutom, på tal om IFK och Pontus. Om en stund, när vi är tillbaka i bollklubben. Bollklubben är tillbaka. Vi pratade nyss med Alexander Rubin om bland annat Mikael Läderfogel som ju kan lämna klubben och från en klubb som tappar en anfallare till en annan. Vi inledde ju sändningen och pratade om Robbie Ure här som är klar för Sevilla. Sirius spelade ju under gårdagen mot Brommapojkarna, kopplade ju ett rejält grepp i den här matchen. Hade ju 2-0, man tänkte jaja, de latchar sig vidare mot ännu en seger, det där fina avslutet från Victor Svensson. Bland annat för er som tittar på detta på tv. Jag hade då 2-0 men tappar till 2-2. Hur tolkar ni det tappet?
Som jag sa, BP kan vara bra och sådär, men när man gör 2-0 här, kanske att det gick lite för lätt för dem. För det är det som händer här med Zuma när han, Fredriksson kollar också då, ska vara lite skön där bak, som han inte har varit förut och som Sirius inte har varit det där liksom. Att man släpper in 2-1 direkt därefter ger ju liksom luft för BP, som egentligen tror jag spelar 5-7 minuter till, så nästan att de ger upp och bara tänker att låt det vara liksom, det får bli som det blir. Och så släpper man till och med in 2-2 efter bara 3-4 minuter till efter det sen. Sen har man ju otroligt mycket chanser på slutet, ska inte säga någonting om det. Men jag tror liksom att den här mentala biten kommer att ha betydelse. Så nästa match är extremt viktig. Det är varje match, det fattar jag också. Men att den kommer att vara extremt viktig för Sirius. För skulle de förlora där, då börjar snacket direkt på stan. Alltså.
Vi pratade ju lite, vi hade ju samma tongångar när de kryssade hemma mot Mjällby. Och nu kommer du ihåg, så nu måste de studsa tillbaka, vilket de gjorde då. Så det vill bara hoppas för Sirius skull att de lyckas med det här med. För annars kan det bli lite jobbigt för dem nu med tanke på att de har sålt sin... Ja, men bästa och för de starkaste spelare.
Jag jobbade med en annan matchen, men andra halvlek, om ni kikade någonting, hur såg det ut?
Nej, men de är ju bra fortfarande. Det är ett jättebra fotbollslag och de skapar målchanser som kunde ha vunnit, såklart ju. Men jag tror ändå sådär att med honom så kanske man hade gjort det. Så när man ändå gjort 2 mål, så man ska inte säga det. Men det mentala, det här vi sa igen, backlinjen får börja koncentrera sig på en spelare som man vet alltid gör mål. Och det har betydelse, det är tungt. Och vet att man möter han som liksom vräker i mål hela tiden och sånt. Och som Pontus säger, det är ruggig, formstark och sådär. Då studsar ju bollen oftast rätt också och sådär. Så att jag tror liksom BP kände att de varit inbjudna till 2-2 och sen fightas de ju så att de fick de här marginalerna som det så fint heter när det likadana kunde bli liksom 3-4 till Sirius. Men det är just det där liksom att de kanske också går runt och känner när de kliver av banan att vänta nu, hade vi haft han nu så hade vi vunnit den här matchen. Mm. Och när det där börjar rulla på, det är då det börjar bli liksom frågasättandet och vad händer, vad gör vi, vad ska vi göra nu? Och sen om Bjerkebo också nu känner så här, ja men vänta, jag vill också dra. Vad händer då i den här gruppen och vad händer i Sirius? Och som Pontus säger, de kommer inte få ett bättre läge att vinna guld. Så det här är ju frågan, vad gör vi nu liksom?
Det har varit en sak jag tycker också om Onikan stod redo liksom att bara ersätta gör rätt upp och ner. Men han ligger liksom på massagebritsen och har någon jävla sån här viktväst på sig in i gymmet. Mm. Och där kan man ju inte producera. Så det är också ett problem för dem. Och det ryktas om nu. Ska vi ha en kortsiktig lösning? Och så kommer liksom Moses Ogbu upp på tapeten. Mm. Och då blir man så, vänta, det vinner du inte SM-guld med ju känslan direkt. Eller ska vi gå för lite längre? Men då har vi samtidigt köpt in vår ersättare. Men han är skadad och så vidare. Så att, ja, jag tycker det finns många frågetecken kring dem just nu. Och bara hoppas att de kan räta ut dem redan till nästa match.
Mm. Ett utropstecken är ju Isak Bjerkebo som ju fortsätter att leverera. Alec var inne på det. Han sa igår också att klart man är sugen på flytta. Men man är också sugen på ett SM-guld. Kan Sirius släppa honom? Alltså om du pratar gambling då och släppa Euro, om man skulle släppa båda dem, hur mycket strategi man än har, går det att göra så ens?
Nej, eller jo, det går väl att göra så om man följer den strategin, men jag tycker att man behöver frångå den för att liksom ge sig bästa möjliga chans att vinna det här SM-guldet. Och Bjerkebo har ju varit, ja men helt, men han går ju på vatten, Kaj, även allting han skjuter går in och så vidare, och är ju en, efter Jord, den viktigaste spelaren i det här laget och framförallt deras offensiv. Så jag tycker att man ska hålla hårt i honom och måste väl även, sen förstår jag ju hans situation också. Han är 23 år, jag menar, det är inte purungt längre. Förr i tiden var ju liksom, var du en talang när du var 23. Ja, ja. Nu är du ju nästan gammal i Europa mått mätt, så att, och det är ju också därför att klubbarna som nämns kring hans namn inte alls är lika sexiga som kanske Sevilla.
Nu kommer han hit imorgon, så då får ju de reda ut allting. Men jag tänker så här...
Jonathan Edelström.
Exakt. Man har ju en strategi för att komma till en viss punkt, skulle jag säga. Därifrån börjar man ju jobba för en ny strategi, skulle jag tycka. Alltså, man kan inte bara vara där och så gå tillbaks ner igen och så bygga upp dit och gå ner hela tiden, utan man måste ju utveckla därifrån. Och i det här fallet då, det var ju då Hasse Larsson klev fram som den Hasse Larsson han är och sa att, vet ni vad... Vi kunde inte säga nej till Röker för att han hade en inskriven klausul, och sen sålde vi målvakten, men han ska vara kvar här. Alla ni andra, ni kan bara hålla käften, för ni ska stanna kvar hela tiden, vi ska vinna det här guldet. Att vara liksom så tydlig, så rak, och då visste alla, okej, Hasse Larsson, han skojar man inte med, då är det slut, då är det bara börja jobba och då ska vi ta det här guldet. Och så rullar det ju på hela tiden. Det är ju där Jonathan sitter i en liten sits nu, klubbmässigt, spelarmässigt, och vad man kanske har lovat när man säger att spelare ska komma. Att kom hit, gör ni bra så kommer vi sälja. Och så kommer du och knackar på dörren och säger så här, du, nu har ni sålt han, jag vill också gå. Vad gör man då? För så fort du går, då kommer du att knacka på dörren och säga att jag vill också gå. Då är man ett problem i det här läget. Så att det går liksom inte att hålla på och prata om strategier och KPI:er och sånt här för mycket. För att då blir det så här att, men spelarna säger att, men ni sa ju. För jag menar, han får ju guld ändå. Han har gjort över 15 matcher, så han får ju guld ändå. Så han bryr sig inte om det.
Och jag tror också att hade man sagt nej till Jor, visst det är fortfarande 100 miljoner. Det är ju nästan omöjligt att säga nej till, men hade man gjort det, då hade ju vikt sin kepsar ute på Årsta. Direkt, om de hade känt, då går de ju för strupen ordentligt och vi kan lika väl fokusera på Europaspelet fullt ut.
Men det tycker jag att de ju har visat det ju för den allsvenska matchen. Hammarby. Alltså, de byter runt då för att de ska vara fräscha nu.
Ja, ja precis.
Så att liksom, de fattar att de har chansen, men de kanske inte riktigt tror på dem. Om det handlar om Europa och allsvenska nu, så kanske de kanske göra som de gjorde nu. Ett litet svagare lag, det är ändå bra lag, förstår man rätt. Och så försöker man satsa allt nu på torsdag ju. Men liksom, då är det 12 på M, blir 9 så ska man möta, så det blir 6 och det börjar bli nerver, då ska vi få se hur de satsar liksom, för att då är det något helt annat. Och är det något lag som kan vinna 9 matcher av de här 14 som är kvar, så är ju det Hammarby.
Definitivt.
Även om de har 7 borta på gräs.
Ja, det är ju, de har ett Europaspel också.
Ja, det finns mycket som är hit och dit, men samtidigt börjar du få lite hugg på någonting. Jag har ju aldrig varit i den toppen som du har varit, men att börjar man få hugg på de här, man jagar och man börjar känna att man börjar ta in, då liksom, ni har ju ingenting att förlora, ingen tror ju på oss, utan det är Sirius. Och sen börjar man bara känna hur man tar och tar och tar, då vet man ju att det händer grejer alltså i Uppsala, och det är ju ingen där som kan sitta och säga så här, lugn, jag har varit med förr, vi gör så här och så här, och att få med sig alla i det. Så funkar det inte. Så att det mentala kommer ju också vara extremt viktigt på slutet. Det finns ingenting som tyder på någonting annat. Och tittar vi bara i helgen här nu, Halmstad ska egentligen vinna mot Gais, som man ser första halvlek. De är jättebra, skapar jättemycket målchanser. Om vi sett att de hade vunnit, då har du liksom alla där nere, Sirius, eller vad heter det, Örgryte som borde ha vunnit mot AIK typ, och sen så Blåvitt, och sen så har du Kalmar som vinner alla hemma och så här. Då börjar de här lagarna där nere helt plötsligt börja göra grejer som vi alldeles nyss tänkte var helt otänkbart. Degerfors vann och sådär. Alltså att det där händer ju snart, och det är precis det som kommer hända där uppe också, tror jag, om det börjar bli att det rullar på liksom.
Vi tar med oss era spaningar till, vi upprepar det, Jonathan Edelström, chef för Sirius härlag, finns med i bollklubben under måndagen. Du nämnde Hasse Larsson här i Mjällby. Han har ju sålt Elliot Stroud här efter många om och men. Eller jag vet inte om det var några om och men. Det var en tidsfråga helt enkelt innan han skulle lämna. Nu har han i alla fall lämnat för Hull City, nykomlingen i Premier League. Mjällby som ikväll ska försöka vända på steken mot Slovan Bratislava. Han fick ju stryk på hemmaplan med 2-1. Ett krisande Mjällby får man väl ändå säga, eftersom de har vunnit i Sverige då, sedan i Allsvenskan, sedan cupfinalen mot Hammarby. Jag ser vi Elliot Strauds straffmål mot Slovan Bratislava, men man slovakerna vände alltså till 2-1. Vad ger de för möjlighet att kunna vända på det här och gå vidare?
Hade det varit fjolårsmedelby hade sagt att de redan har vunnit på hemmaplan, för så pass mycket bättre hade de varit än Bratislava nu, då. Nu vet jag inte vad jag har om Mjällby. Det känns som de kör startelvan i en tombola. Man vet aldrig riktigt vad man ska säga. Plötsligt står Iqbal på ett innermittfält och slår knut på sig själv i eget straffområde. Och nej, ja, vi kommer att vara hårda mot Mjällby här, med all rätt ska sägas. Men om vi bara knyter an till lite det Sirius då. Det var ju ändå värt det. De har ju fått sitt cupguld och SM-guld, och de kommer ju prata om det om 100 år nere på Listlandet. Men vi andra, liksom, just här och nu, så ser det för jävligt ut. Jag känner inte igen, jag känner mig lurad på Mjällby, jag känner inte igen dem. Jag blev förälskad i Mjällby förra året och även delar av det här året, när de liksom som lag bara sköljer över motståndet. Och det har vi inte fått se på otroligt länge. Jag är riktigt orolig och deras vägnar åt vilket håll det här barkar.
Hur kan det ha blivit så här?
Ja, men lite gått på myten om sig själva också, tror jag. Många spelare har tagit väldigt många steg bakåt. Man kan nästan nämna alla. Sen är det klart att man kan peka på vissa saker. Herman Johansson har lämnat. Han var otroligt viktig för dem, såklart. Straud sa själv att han inte går in i dueller längre. Tönkvist, ja, i målet. Men en målvakt ska inte ha den betydelsen när du är ett dominerande lag på det sättet som de var förra året, kan jag tycka. Och sen är det alla andra som bara har blivit sämre. Och då är det så här, ska man lägga det på alla spelarna eller ska man lägga det på tränaren? Och jag tycker väl någonstans till syvende och sist så hamnar det på tränaren, som inte alls får ut det av spelarna som de fick ut förra året när Torstensson var där och var ledaren för laget. Jag vet att man tillskriver det här SM-guldet till Axum och så vidare. Och jag kan hålla med till viss del att han hade givetvis en jättestor del i det. Men som ensam tränare tycker jag inte att han har fungerat. Och jag tycker inte att någon annan faktiskt kan säga någonting annat än just det.
Nej, men alltså, jag sa innan säsongen att 5 på fotboll, 3 på ledarskap. Men jag var osäker på ledarskap. För det är alltid lätt att vara, nu är vi där igen när jag jagar de här jävla assistenttränarna. Men att det är en sak att vara från sidan. Men du ska också liksom vara ledare på ett annat sätt. Och det är där som Pontus säger nu. Det byts spelare och det byts tankar. Och du ska pressa annorlunda och vi ska pressa hit och dit. Det är ingen lekstuga att vara huvudtränare. Det är för att alla dina beslut har betydelse för en grupp. Och att när jag träffar dig, att bara prata om rättvänd och bakrum och sådana saker hela tiden, istället för hur är det med din fru? Hur är det hemma typ och sådana saker? Man glömmer bort att det finns den biten också. Och det man kan säga då om Anders där, när han är inne där, Torstensson, är ju att han kanske sa så här, vet du vad, stopp, nej, vi gör så här nu. Sen kanske fotbollsmässigt den andra hade allting och gjorde saker och sånt. Men han sa, nej, nu gör vi det här laget. Nu gör vi så här, jag bestämmer. Och det är där som jag tror liksom är, man får inte glömma en sån sak. Att någon får bara så här, rätta in honom i det här. För att nu liksom, ju sämre det har gått, desto mer strular de. Mm. Och det är en klassisk när man är nybörjare som tränare. Att man
det velas alldeles för mycket i starten. Alltså, så här, jag bara tog Iqbal som ett exempel. Nu var han 6 senast. Ena gången så spelade han till höger i den här trebacken. Nästa gång mitt. Och sen är han till vänster, vilket kanske är mer naturligt med en vänsterfot. Men då ska Tom Pettersson spela med högerfoten ut. Och så det, jag tror bara det rör om mycket skallan på dem. De känns rätt så osäkra, alla spelarna. Och därav har de tagit ett steg tillbaka, inte i sin utveckling, men de ses kanske sämre ut än vad de är. Eller så är de på den här nivån och de fick upp dem på en helt annan nivå förra året.
Det är allt hattande.
Nej, jag vägrar ju tro det också. För som de spelade förra året, det goes without saying. De slog poängrekord och allt det. Det är klart det är enkelt att bli förtrollad av det. Men sättet de spelade på, alltså, som ett lag, som ett kollektiv, och bara liksom körde
titta
över
nu,
allt och
alla. Titta nu, vi måste prata om de här. Kolla på mittbackarna på straffpunkten.
Nej, det är inte mittbackarna. Iqbal är 6. Tror jag att han är mittback fortfarande, så han är ju tillbaka och backar in i mittback som ligger i.
Det där är faktiskt ett mål som man såg i Southamptons försvars 80-talet, typ, när de släppte in bollar fast de var själva. Typ.
Vi ska säga att för alla er som lyssnar, att vi ser bilder nu från matchen mot Mjällby-Elfsborg här, som Elfsborg vann med 1-0 senast där.
Och vi ska inte ta bort någonting från Elfsborgs insats, tycker jag. De gjorde en pangmatch på bortaplan mot Mjällby. Men den här matchen hade inte hänt ens i våras. Den har definitivt inte hänt förra året. Och jag tycker att man förlorar rättvist mot Elfsborg. Och det är inte det Mjällby som jag tyckte om att se. Och det lägger jag faktiskt på tränaren.
Jag har fått till mig att 4 gånger har det hänt i allsvenskans historia att man har vunnit som man åkt ut året efter. det kommer jag aldrig få mig att säga att de kommer åka ut, absolut inte. Men det som händer nu är att de är bara 4 poäng från vad det är, kval och näst sist och så här. Att till slut så börjar det bli så här, vad händer nu? Vi får inte till någonting. Vilka ska vi slå om vi inte vinner mot Elfsborg hemma typ, som inte liksom på gräs och hemmaplan och allt det där, så vad händer nu liksom, att stress och nervositet kan göra mycket också, och då håller han på att byta fram och tillbaka. Alltså det här doktorsnacket och vara ute på sociala medier, vad jag förstår, det är inte så kul längre. Och det alltså, jobbar på vårdcentralen snart om man håller på så här.
Jag läste det idag då, att han har slutat vara på sociala medier sedan en månad tillbaka nu.
Varför då?
Det snackas så mycket skit på sociala medier. Han skulle eventuellt gå tillbaka där om de vann mot, om de gick vidare i något gruppspel.
Men till hans försvar då, vi ser väl massa som håller på så där, att när det börjar gå sämre vill man inte vara med i mediala sammanhang och sånt där. Jag tycker det är löjligt. Det ingår någonstans i jobbet och inte att vara på sociala medier, men att liksom, och prata och sådär. Och vi ser många som skiter och kommer upp till, ja, men kommer till mixade zonen, kommer upp till studio och så vidare. Jag tycker det är bara fjantigt, framförallt på de ledande positionerna. Och har du liksom varit och slickat i dig berömmet på sociala medier när det går bra, då får du fan med stå i bajset där. Såklart. När det går dåligt.
Såklart, det där förstår jag ingenting av. Det är därför jag inte har sociala medier heller. Men jag förstår ingenting. Du kan inte vara jätterolig och göra alla grejer och sen så är det precis så är du inte med. Det är ju... Jag säger så här, i det här fallet igen då, ledarskap. Här gäller det att visa liksom självförtroende som tränare och kliva fram. Nej, nu har vi gjort bort oss här nu. Nu hittar vi ett lag, nu jobbar vi på det här, nu kör vi hela vägen framåt. Och sen så gnuggar man därifrån. Inte så här, ja, vi byter sätt att pressa, utvärderingen blir fel, det vart inte bra, så gör man något nytt och så blir det lite bra. Och så gör man den nästa match, då funkar inte det, då byter man igen. Typ så här. Till slut, vad blir din utvärdering av ditt spel? Därför att du ändrar hela tiden och byter lag och byter spelare och fötter hit och fötter dit och så. Vad blir din utvärdering? Ingenting. Och det är det som är problemet. Och det är det här jag menar med för alla de här assistenter som tror att det ska vara lätt att vara huvudtränare. Det är någonting annat, för varje beslut har en betydelse. Och du kan komma till mig med 1000 förslag och jag sitter och säger att det är jättebra. Och så slänger man 8 i papperskorgen och kör den andra för att man vet ungefär vad det ska bli. Där märker jag ju nu att, eller jag tror, och jag sa innan så här, det kommer vara extremt viktigt att Hasse Larsson är i omklädningsrummet mycket mer än vad han brukar vara för att kolla till hur fungerar det nu. För att jag tror att det är rörigt som bara 17 där nere nu. Vilka ska spela? Hur ska vi spela? In, ut, fram och tillbaks. Ingen har självförtroende i Mjällby. Ingen känns formstark. Och det är en mardröm när vi går in i det här nu liksom.
Men det har ju varit stökigt även för, jag menar, Hasse Larsson, du var inne på det med spelartappen och allt snack det har varit med Elliot Stroud så länge, mannen nu.
Jag tror som... det kan vara skönt för dem att kanske bli av med dem och även för spelarna själva, så det tror jag kan vara både bra för klubben och för spelaren då. Stroud har liksom velat bort därifrån länge och har ju varit nästan överkvalificerad under sina bästa stunder. Alltså sen tycker jag kanske den allra bästa vi har haft liksom under senaste året. Manne har nu är det 3:e gången gilt och ser om han klara av den här läkarundersökningen, men han är ju verkligen en sån spelare som har stått och stampat och tagit stora kliv tillbaka i år. Visst öste ju inte in poäng förra året, men tyckte jag under stunder var helt otrolig i det Mjällby.
Ja, men att man inte spelar han i Europa nu då, om man vill sälja honom, det är ju helt idioti. De möter ett lag från Gibraltar. Varför spelar inte han och gör 2-3 mål?
Men Hasse Larsson var också rätt öppen här när han pratade under gårdagen var det väl och sa att han inte haft fokus den här säsongen.
Stroud, eller?
Nej, Manne.
Ja. Åter tillbaka till ledarskapet då. Ja. Det är ju tränarens uppgift att få spelaren att hålla fokus tillsammans då med Hasse Larsson, att de hittar en överenskommelse med spelaren. Så här, du behöver vara här och nu. Flytta får du göra i sommar eller till vintern. Liksom, att man pratar med spelarna. Alltså inte bara taktik om hur du ska göra med bollen, utan att även så här ser vi på din framtid. Så här behöver du göra för att ta dig utomlands då, om vi ska kalla det för då.
Ja, så är det ju. Det är ju det som är ledarskapet. Det är ju inte bara rita pilar. Det är ju en sak, men det är ju liksom hur du får ut allting. Och hur du får 1 plus 1 att bli 3. Det är det som är ditt jobb som tränare. Man kan tycka att det så är väl inte, så lätt är det väl inte. Men det är precis så det är.
Det blir inte samma fokus på Mjällby, även om man är regerande mästare, som en storstadsklubb kanske. Men hur nära tror ni att Karl-Marie Saxum faktiskt är att få gå?
Det får vi fråga Maestro om här, som har varit i mindre klubban och när det börjar blåsa där, hur det funkar.
Du ser. Herregud.
Liten peak där också.
Ja, men det är som en liten spark på smalben. Händer ingenting. Vad heter det? Nej, men det är klart att Hasse Larsson kan inte släppa det här längre nu. Det är på allvar. Alltså, det är nära nu. Och förlust i helgen och de här två vinner nere, då är det liksom en poäng och hit och dit. Det går inte att skoja bort det, för att det blir en mental grej också. Att spelarna kanske är besvikna att de inte är i toppen. Då får de lära sig nu att vänta nu, då håller på. När vann de sist? Alltså, om du tar Hammarby-cupen, vilket är jättebra. De har ju vunnit de två senaste pokalerna. Inget tvekan, det är jättebra. Men från det, när vann de senast i Allsvenskan? Det är liksom, du kommer inte ihåg ens en gång. När de höll liksom kvalitet över 90 minuter och sånt här. Det här är oroväckande på riktigt. Och jag säger så här. Åker de ut nu idag och jag känner Hasse Larsson rätt, då håller han på fingrar nu. För att det går inte att vänta på någonting och tro att det kommer lösa sig och skitsamma. Det går lite trögt, men vi tar nya tag nästa år och sådär. Det finns inte längre.
Plockar han tillbaka sin tekniska chef då? Anders Torstensson tillbaka? Eller
Torstensson hoppas ju inte det. Han har ju haft så jävla gött där efteråt. Det är liksom gud att förklara där nere. Liksom. Så att, absolut, det hade ju varit ett alternativ. Sen tror jag väl att de är så pass långt fram som klubb nu med de här titlarna och den här framgången att de... Ja, men har sonderat terrängen lite i alla fall. Annars har Hasse Larsson gjort fel. Och det är en gubbe jag inte bettar emot skulle göra fel.
Nej, nej. Det finns i pipen utan problem. Och jag säger, det ser inte bra ut. Precis som du säger. Det är en sak om man förlorar. Man spelar bra eller sådär. Men man spelar inte bra. Men sen så kommer det några matcher när man gör bra. Till exempel mot AIK. Då gör de ju 3-84 i XG. Och då ska de vinna den matchen och sådär. Man förlorar med 2-1. Om det ser ut så, då kan man ju mer köpa det. Mm. Men jag tycker inte att det ser så bra ut. Utan jag tycker att det ser... Ja, men det är inte Mjällby där som charmade oss och där som var härligt och spelet och rättvänt och fart och flyg och liksom allt bara körde på. Det är inte så längre. Och då blir det varningsklocka för mig. Alltså, för att då är det någonting som inte riktigt stämmer. Spela bra och inte gör mål, så det är ju en sak. Men det, jag tycker inte det ser bra ut. Alltså, förlora hemma rättvis mot Elfsborg med 1-0. Det är inte tillräckligt bra om man ska vara Mjällby bra.
Producent Theo Bylund uppmärksamma påminner oss om att det var Degerfors i maj som i Allsvenskan som Mjällby vann senast. Maj. Det var några månader, onekligen.
Ja, och prestationerna är som Alex säger problemet. Jag tyckte väl att det fanns väl någonting att hänga upp sig när man hämtade igen till 4-4 mot Sirius. Då tyckte jag man var det bättre laget. Låt det skjuta sig när man låg med 4-1 eller 3-1 eller vad det var. Hämtade igen där starkt och då tänkte jag nu kommer de igång. Men så liksom uteblev liksom... Mm. Det, alltså prestationer efter var så här, vad fan, vad är det som händer? Och så bara fortsätter de att se ja, men beskedliga ut, se ut som gamla Mjällby innan de var nästan guldet. Och då är jag så här, ja, men någonting behöver de ju göra. De kan inte bara gå här och hoppas på att det här ska lösa sig för snart. Så är de troligtvis ute ur Champions League-kvalet också. Vad blir det då? Det blir komfan till slut. Och den är man ju garanterad ändå. Så ja. Det är ju inte så mycket att hänga upp och vara stolt över. Nej. På det sättet. De hade ju högre ambitioner än så när de gick in i den här säsongen.
Man tänkte ju också att det skulle kunna vara... där man fick extra fart nu när det har gått lite trögt i Allsvenskan, att då Europaspelet gör att man liksom har någonting att se fram emot, man får upp lite tempo och man kan göra de här sakerna. Men det har inte blivit där heller liksom. 0-0 borta mot Gibraltar, skitsamma, man ska gå vidare bara, så det liksom bryr jag mig inte om liksom. Men nu tappar man ju huvudet när man leder 1-0 hemma, man släpper in 1-1 och så tappar man det helt och släpper in 2-1 med på en kontring. Det får inte hända. Alltså 1-1 är jättestor skillnad mot att förlora med 2-1 ju. Men att man har tappat det där liksom. Och det är för att jag ser inte liksom att några spelare som har riktig form. Det är för att de är ju in och ut hela tiden. Mm. En sån som Jeppe Kjær som jag trodde skulle bli kanon i år och började jättebra. Mm. Han framstår ju som letande nu helt plötsligt. Och det är utbytt. Och det
men han
är
nyper dem ju hela tiden. Jag tycker också han ser spännande ut och tänker så här, ja, snart släpper det. Och så bara ryker han ju. Han bara kollar upp mot uret så 60 minuter. Ja. Kollar ut mot coach. Aje, bums, där kom mitt nummer. Och så är det bara gå ut och sätta sig.
Och han behöver så här kärlek och skjuta utanför och låta rulla på och så där. För att
helt enig.
Det är liksom, han har grejerna som skulle kunna reparera sådana här saker. Men du vet, nej, men kommer tillbaka till ledarskapet. Vi får se hur han fixar det här.
Ja, Yahya Touré som motståndare ikväll då på tränarbänken för Slovan Bratislava. Möjlighet för Mjällby då att vända på den här tråkiga trenden för dem. Matchen går att se på Aftonbladet. Mm. När börjar det? Har ni koll på det?
2015,
mycket bra.
Jag tror att den är överkomlig. Om de bara kommer upp på någon form av nivå och vända den. Jag var inte imponerad av Bratislava. Jag tycker snarare det var Mjällby som var svag i den matchen.
Mm. Vi får se. Vinner de då? Du är nog klar för Europa League.
Ja, de har ju jättechans i Champions League.
Ja, jo.
Glaset halvfullt där nu. Lägg av.
Ja. Jo, men vadå?
Då får de gå på Champions League. Ja, absolut.
Ja, men lottningen är ju, kan ju inte få bättre.
Nej, det är en bra lottning. Om man ska vara ärlig. Från ett formsvagt gäng till ett formstarkt. Det går väldigt snabbt i fotbollen då. Vi ska prata Göteborg om en stund, som är två raka i Allsvenskan, dessutom vidare i Europa. Och den mycket spännande punkten på tisdagar, omgångens lag. Vi får se vad ni har för tankar och sågningar när redaktionen har satt sina kloka huvuden ihop och tagit fram de 11 lirare som får chansen om en liten stund. Vi borde sända pauserna i bollklubben också. Nordin Gasic in och sprider oro fortfarande. Oklart lite vad han gör här. Han var med efter fem för ett bra tag sedan. Var väldigt nöjd med sin insats, kan vi konstatera.
Orolig för sitt jobb, tror jag, dels.
Och ja, så det borde han vara.
Reserv på hemmaplan, ifall det händer mig och Alec någonting sen, ifall han hoppar in.
Han är ständigt redo.
Ja, han är efter fem. Jag vet inte, för hade du klarat av honom om du inte kände honom?
Nej, det är svårhanterlig. Ja. Mycket svårhanterlig.
Man börjar prata katter i Säffle istället.
Säkert kort. Ja, nu vi får se. Vi får se om Nordin dyker upp mer här i sändningen eller inte. Han har säkert en hel del att tycka till om IFK Göteborg i alla fall. En IFK som ju har haft en otroligt tung trend, men nu har gjort det där tränarbytet, Billborn ut, Jocke Björklund in, och har ju hittat någonting ändå, tog sig vidare där efter många, där har vi efter många om och men i Europakvalet här, och så nu två raka segrar i Allsvenskan då. Pontus, du som följer IFK Göteborg på nära håll,
ja,
vad är det du ser i deras spel och i klubben just nu som är förändrat?
Det är ju egentligen supersvårt att sätta fingret på. Bara de uppträder som ett lag, och det är ju väldigt diffust att säga så, men det känns som att de lite mera är i positioner som passar dem mycket bättre. Det är liksom inga jävla in i mittfältare som är i pockets nere utanför höger mittback, för när man tappar bollen då har man ingen defensiv in i mittfältare, så här. Utan nu är de, när de väl tappar bollen så är de rätt så, alltså de står redan i sina positioner, de kan döda anfallen mycket snabbare. Sen har man fått till ett lite bättre djupledsspel med Bergmark Wibel längst fram som löper hela tiden, vilket innebär att det öppnar upp ytor för de andra. Och sen det allra viktigaste där, och man får inte glömma det, man har fått in Sam Larsson som kommer in och leder det här laget. Inte verbalt överhuvudtaget, utan bara genom att vara modig. Det här var ett slaget lag. Självförtroendet var nedkört i botten, och så kommer det in en kille med kvalitet och som inte är skadad av det som de andra har varit med om, och kommer in och är självklar i det lilla han gör. För han har ju inte spelat ens varenda minut. Jag bara tror att hans närvaro uppe på Kamratgården har skänkt de andra spelarna lite mer lugn och ro. Heinz behöver inte känna att han måste avgöra matcher. August Erlingmark behöver inte ha kaptensbinden nere vid anklarna. Liksom, utan att de kan slappna av på ett annat sätt, och de vet att det är han som är liksom, ja, med fokuspunkten nu för allt och alla. Och jag tror att det har alla mått bra av uppe. Sen även Jocke Björklund, att han har, ja, men han är mer självklar och tydlig i allting vad han kräver av spelarna, och det tycker jag visar sig på planen.
De spelar enkelt, men de spelar IFK Göteborg fotboll för mig. Och Jocke har ju varit med i Blåvitt, så att liksom, han vet ju ungefär vad som tog dem till framgångarna. UEFA Cup-guld, och de pissar på United och de i Champions League och sådana saker. Det har aldrig varit några snickare i mitten. Det ska inte vara så i IFK Göteborg. Det ska gå fort, det ska vara ytor, det ska tas löpningar. Det är jobbigt att möta, de är i ditt ansikte hela tiden så. Att man får med sig publiken på det, då är det många som säger lite torftigt, lite liksom enkel fotboll. Vad är det för någonting? För mig, det är liksom superfotboll för dem ännu. Adam Bergmark, vilken spelare han har blivit av det här helt plötsligt. Orkar det mycket som helst, löper ut i stora ytor, får fast i bollar, får upp laget, de andra får snickra lite högre upp. Man, liksom, man spelar med självklarhet nu. Släpper in 0-1 tidigt mot Kalmar. Och förr i tiden så hade man förlorat den här matchen, och det hade varit krampaktigt och det hade varit allting. Skitsamma nu, man ser på dem, vi kör.
Förr i tiden, kanske för tre omgångar.
Ja, det är lite så. Ja. Men även längre tillbaka så har det liksom varit darrigt på Ullevi, gamla Ullevi, när man har släppt in mål och man inte fått ut in i första kvarten och de här grejerna vi har pratat om 100 gånger. Men det, så är det inte nu, utan det är självklarhet. Vi jobbar på, vi gnuggar på. De nya spelarna som kommer in, de unga, kommer in helt plötsligt i att de märker att folk är glada och man kan spela, man kan röra sig och sådana saker. Då blir de också bra. Och Månsson som har kommit in har ju varit grym ju. Men jag säger, och det här är helt sjukt, Ottosson i det här sättet att spela, hade varit mycket, mycket bättre än vad han var i det förra sättet att spela. Men nu är han nästan lite förstörd, alltså förlorad, i att han undrar hur ska jag göra nu? Och han ska ju inte gå före Månsson i det här fallet, absolut inte. Men han hade passat mycket, mycket bättre i det här sättet att spela. För att det, om du tänker när han slog in i Norge, det är ju att han står där och pingar bollarna på kanterna till folk som löper hur fort som fan och de bara kör liksom. Så som han har sina kvaliteter. Nu skulle han snickra, gå ner som vänster, mittback och hämta bollar och tappa och sen inte vara på plats när det hände och så här. Och alla pratar upp honom som han är, där, alltså, det är Messias som kommer. Han kommer vara hur bra som helst. Alla har jätteförväntningar på honom. Det blev inte alls så. Istället för att bara så här, vet du vad, du spelar som du kan bara, så blir det här jättebra. För det är där jag alltid sa till mina spelare, gör bara där du kan, inte där du vill. Då kommer man väldigt långt. Och i det här fallet, det Jocke Björklund gjort, det har gjort det väldigt tydligt hur de ska spela anfallsspel och försvarsspel. Och så gnugga därifrån. Och det betyder inte att vi måste hoppas på att Pontus har en bra dag, dra tre stycken och skjuter ribba in. Så här, har inte han det, då får vi problem typ. Utan nu är det så här, bomba iväg, jobba efter de ytorna, spela på, fyll på det här straffområdet, gnugga hemåt, täck skott, jobba hårt. Alltså det är många spelare tycker jag på jättekort tid som har blivit andra spelare på grund av det här.
Och som Pontus var inne på, det var kul att du sa självklart också kring Sam Larsson, för jag satt och tänkte precis på samma sak, att det är en självklarhet som han har när han kommer in i det här
laget. Han är ju sån som person också. Liksom. Han är ju, ge mig bollen så löser jag det här, och det har ju inte Blåvitt haft. De har haft Heinz, men han har ju haft otroliga problem i år att leva upp till det han var förra året. Och han har inte haft hjälp av sina lagkamrater heller. Och så kommer Sam in då, som är en betydligt bättre fotbollsspelare rent kvalitetsmässigt, och höjer nivån och gör att Heinz också kan, ja, men mer eller mindre börja slappna av lite. Vi satt ju och garva senast när de mötte Gent här, när Heinz helt plötsligt fick gå ifrån sin position i 4-4-2 till defensiven, där han bara har stått och petat sig näsan till att få springa som ett jävla djur ute på vänster. Men gjorde det för att han vet att okej, det är det bästa för laget, jag har lagkaptensbinden idag och jag har även Sam Larsson att snickra mig framåt när vi väl vinner bollen. Så att jag tycker att hela laget har börjat se bättre ut, och det får man ju lägga mycket då på tränaren och att han har gjutit mod i de här. Men man får inte bortse från att Sam har kommit in, och man får heller inte dra för stora växlar riktigt än, för man har mött de här jävla estländska busschaufförerna, man har mött Kalmar utan Kalle Gustafsson, och man har mött Degerfors som då inte hade vunnit på 10-11 matcher, något sånt där. Så att vi får låta det gå lite mer tid, men det är, formkurvan pekar i alla fall helt åt rätt håll nu, och jag tycker även det finns saker man kan utveckla jättemycket som jag fortfarande inte tycker det är långt ifrån bra, till exempel att ja, men låt mittbackarna spela upp bollen, våga spela genom linje, våga hitta Kruse lite mer, och när han väl får bollen, då ska inte han passa tillbaka den eller ut på kanten, det kan han göra emellanåt, men framförallt försöka då att få ännu mer boll in på Sam Larsson. Det fick man i andra halvlek mot Gent, de föll tillbaka lite, absolut, men när han sätts i spel, då händer det någonting med Blåvitt, då blir liksom till och med Gent lite rädda och liksom börja backa tillbaka, hej, nu får vi nog passa oss här. Så det måste man utnyttja och få med Sam ännu mer i spelet än vad man har fått hittills.
Och det verkar finnas lite självförtroende i laget mer än tidigare, såklart. Kan vi inte titta på de där bilderna från Tordarsson när han senaste matchen mot Kalmar här, när han kikar på det här bortdömda målet, när han plockar ner bollen så att man spelar handboll där. Och vem firar
handboll? Det är ju som baggerslag, eller vad heter det? Volleyboll.
Volleyboll. En trevlig bägare där. Och fira där, självklart, som att det där var väl givet
hon
mål.
Hon fattar ingenting.
Men det här är IFK Göteborg för mig. Titta nu, Erling Mark springer fram till domaren, vad är frågan om och sådär. Så här höll de på, Pontus Wernbloom och de här svinerna som var i Blåvitt förr i tiden. Det är så här de ska hålla på. Det är det här som är IFK Göteborg för mig. Det är helt solklara
springer
grejer.
Fram till domaren.
Ingen roll. De var
är
där
du
hela tiden.
Sjuk i huvudet? Han ser du helt. Fan, tänker du?
Men det är ju så. Och då får man någon straff här och där, och man får någonting som det alltid var på den där tiden, förr i tiden också. För att man är det här laget och man gängjagar och man håller på hela tiden. Är det där äckliga IFK Göteborg som det var? Det är dit man måste komma.
Ja, men det är en attityd som skickar signaler
ja,
också.
Ja, absolut. Och då är det mycket enklare med att alla gör ett jobb och alla springer ända fram och vi kör hela vägen. Och vi kan inte ner någonting. Och vi är inte beroende av två väggpass eller ett inlägg på bort, utan vi kan gnugga på massa olika sätt. Och det jag märker nu så här, när vi tittar på laget nu mot Skänt när jag och Pontus jobbade där, då ser vi på sätt att det är en ganska bred trupp. Alltså de vilar ett par stycken som man tycker att de här skulle kunna spela från start och sådär. Och så spelar man matchen mot Kalmar. Ja, då är det någon annan som spelar, men det finns ändå en bra bänk som kan komma in och avlasta och sådär. Så helt plötsligt har ju truppen blivit bredare av det här enkla fotbollen, skulle jag vilja säga.
Förut så hade vi också, vi hade ju liksom tre mittbackar innan Jurt och Hermansson kom in, där man var så här, ska vi spela utan mittbackar idag? Var ju lite fråga så här, hur fan kan det se ut? Mm. Nu är det snarare ett problem för vem utav de här tre, nu om vi tar bort Bager i den här ekvationen, ska faktiskt spela, för alla tre är rätt så formstarka och ser betydligt bättre ut under den nya regimen än vad man gjorde
innan. Så är det.
Lite transfernyheter där också, italienska uppgifter gäller det här, Torino är ute efter Noah Tolf. Vad tror ni om det?
Ja, det beror ju på vad de betalar såklart, men Blåvitt har ju likviditetsproblem tror jag. Jag tror att, eller det visar väl sig med tanke på att man bara egentligen tar in gratisspelare och inte kan splasha på transfermarknaden som de andra klubbarna kan, så man behöver ju fortfarande sälja. Och Noah har sett mycket bättre ut här de senaste matcherna. Han blir inte lika exponerad i defensiven som han har blivit innan. Det har varit hans stora problem. Med bollen är han jätteviktig för IFK Göteborg, en av de få där bak som faktiskt är riktigt bra på att trä in bollar på innermittfält, hitta lösningar och sådär. Där är han otroligt skicklig. Det har ju att göra med att han är en gammal innermittfältare, var ju bara det för 2 år sedan tror jag, när han sprang runt i Frölunda på innermittfältet där. Så han är ju liksom omskolad till vänsterback, och det har ju varit hans stora problem. Det är ju defensiven, men den har sett bättre ut på senare tid. På frågan om man ska sälja honom. Ja, för rätt pris absolut. Man har Baba där bakom som man har lånat in och en köpoption på. Man har lite gött i pipen i akademin som skulle kunna komma upp och ta en plats där bakom och sakta slussas in.
Känns som 12 har varit med så länge. Hur gammal är han?
20 bast.
20.
Ja. Otroligt alltså. Mm. Otroligt. Han har varit med så länge som man tar han för givet liksom.
Så är det.
Och faktum är att han, det är klart att det inte är hans bästa att spela försvarsspel, men skulle han gå till Torino då får han lära sig det, det kan man lugnt säga. Arvid Brorsson som lämnade Monza nu för AGF i Danmark, jag pratade med honom och då sa han att allt jag har lärt mig om försvarsspel vart helt när jag träffade vem, det var ju, vad heter han som var mittbacken då från Milan,
nästa,
ja, han sa att en träning så lärde han mig som att jag kunde börja cykla och gå, alltså, på en träning. Och det är ju inget bra betyg för oss andra, men jag fattar vad han menar. Och skulle han hamna i Torino då lär han sig försvara, det är ingen tvekan om det, så det kan vara jättebra för hans utveckling att gå dit.
Ungefär som när jag var i tennishallen en gång och såg Björn Borg stå och bolla. Och så såg man hur han lirar och så bara, han håller lite annorlunda grepp, lite grepp. Helvete vad bra jag spelar. Otroligt, det är en av mina stora idrottsstunder faktiskt. Ja, inga jämförelser i övrigt.
Nej,
ska vi ta och titta på veckans lag, omgångens lag, som ju tas ut av bollklubben redaktionen. Där brukar vålla stora diskussioner, mycket ilska inom gruppen och så vidare. Pontus och Alec tittar på varandra och känner, vadå, när ni ser omgångens elva? Vi kanske ska dra den för alla er som, för er som lyssna på det här, så kan vi inleda med målvakt och backlinjen. Då är det Elis Jäger, det är Sebastian Olsson, Oskar Ågren, Waylon Renneke och Herman Magnusson. Är det en rimlig backlinje från omgången?
Ja, det vill man vara populär så är det ju så, och det finns ju en del på våran som håller på Djurgården, och då ser man ju, det är mycket Västerås här med, för då måste det vara svinbra som slår Djurgården ju. Nej, men det där är en bra backlinje såklart. Renneke var ju på plats och såg spela med ruggig självförtroende, vänster fot fin och sådär. Så att det tycker jag absolut. Ågren, att han inte har varit med förut.
Nej, det hajar man ju till på.
Ja, vi ska ju säga det att Jäger har varit med 3 gånger, för det glömde du nu. Det är fan vad du har tappat sen på kanal efter 5. Ågren, att han
fast
bara...
det står ju inte i grafiken, det är de trötta jävlarna där inne i kontrollrummet som även tar ut det här laget och gör en axum sen och bara gömmer sig så fort det börjar brinna till.
Ja, det är sant. Men det är en okej backlinje. Ja, det är en okej backlinje. Det är ingen tvekan om det.
Nej. Pontus?
Nej, inga invändningar heller. Det känns jättebra. Renneke var ju otrolig där, framförallt med bollen. Mm. Lite god och glad sådär. Så tänkte man, Häcken kanske kan utnyttja det. Nej, det kunde de inte.
Nej. Ja, vi tar ett flytt uppåt då till mittfältet. Då hittar vi Diagne, vi hittar Kruse och Viktor Lind.
Ja, men ett rätt roligt mittfält ändå. Jag tycker vi kanske pratar, nu är det enkelt när VSK vann och så här, med det här Diagne. Varenda gång jag ser VSK tycker jag att fan, han är bland de bästa på plan. Liksom. Och så är han inte särskilt stor, men ändå har den här gritten, vinner boll. Och inte bara det här att vinna boll, utan att faktiskt också passa till rätt färg därefter. Så att det tycker jag är ett superval här och en av de håller, ja, men som jag tycker om allra mest i allsvenskan just nu.
Ja, Norden var riktigt imponerad av honom.
Ja, men också. Bra spelare, absolut. Och de har varit duktiga på att hitta den här typen av spelare i Västerås. Mm. Så att inget tvekan om det.
Lustigt hittar man på golfbanan.
Sen har man ju skohorna in Lind på mittfält helt plötsligt och på högersidan. Det säger ju allt om den här relationen. Alltså. Det är inte närheten av vad han spelar eller vad det är. Typ.
Nej, det är tur att de inte sitter här för att de ersätter här med lilla husen på prärien eller någonting.
Smälla nu på producent Bylund där och brädan och kommer på ett bräde också. Är ni klar med mittfältet?
Sen länge, för det kruser vill jag inte prata.
Ja, men det var han som slog den här underbara passningen första gången han passade framåt i år nästan. Jo, och så är den en jävla supermacka.
Han var tvungen att ta med handen.
Det var han inte tvungen till. Betydligt bättre. Men att han spelade bollen framåt där, det gjorde han under förra året när jag fastnade så otroligt för honom. Och jag tycker att han har det spelet i sig. Han måste bara få fram det mer. Och då gäller det då att inte gå ner i backlinjen och hämta bollen, utan de här lite mer oömma positionerna som är svåra att spela lite högre upp i banan, så kan man slå dem där.
Här kan du inte skylla på redaktionen. Det var Wernbloom som jobbade in krisen i laget.
Helt otroligt.
Bylund skickat med sig. Är det okej? Okay, eller ja, jag kör du på det så tar jag den smällen sen i studion.
Ja, herregud. Han spelar en passning framåt och ska vara med i veckans lag.
Det räcker det,
det är helt otroligt. Ha?
Gör du
det
två på foten så är du såld till Polen nu för tiden.
Det vi definitivt kan säga att det räckte att spela 20 minuter så fick Solte vara med i alla fall.
Ja, det var du inte nöjd med. Jo, han kommer ändå in i två mål.
Ja, han gör två mål och spelar 20 minuter. Mm. Eller räcker det att vara med i 20 minuter så är man med i omgången själva. Ja, det säger ju ganska mycket om...
Vem hade du velat ta istället då?
Nej, men man kanske kunde ha tänkt på något annat sätt. Man kan inte bara gå så här, han gjorde mål, då ska de vara med. Det är självklart.
Ja, men samtidigt, alltså, nu får du ta det lite lugnt där kan jag säga. Alltså, du tränade,
han gjorde mål mot
du tränade två bottenlag och syns i allsvenskan hela tiden.
Bottenlag vet jag inte. Det var ju nya som sämst hela tiden. Av sig, vi omsatte ju 29 miljoner när det kom 500 guys, men det är ju som det. Det var ju rätt mycket pengar. Men Karlstrand, två mål mot ett av allsvenskans absolut sämsta försvar. Och Solter, två mål mot absolut...
Jo, men vad är motbuden då?
Ja, men så det kan man väl inte... Om man ska ta ut...
Ja, men vadå?
Ja, men Karlstrand måste ju gå före Solter i det här.
Jo, men är det jätteimponerande att göra två mål mot Örgryt?
Nej, men vilka skulle vi ha haft istället då?
Jag kunde ha tagit Noah Kristoffersson lika gärna. Han var ju svinbra i matchen ju.
För att AIKs
han gjorde han bara ett mål nu, så då är det inte okej. För han kom in efter 20 minuter, när det var 20 minuter kvar, eller två, då går han före.
Ja, jag hade velat ta in Karlstrand där. Sen att jag och hans farsa är polare, det hör inte riktigt hit.
Bo Hegland, alltid med ju. Det är en klassiker.
Go to guy.
Ja.
Ja, men han var inte bra mot VSK.
Varför var inte han med nu då? Han var jättebra igår.
Han var inte bra mot VSK.
Han gjorde inga poäng där. Då fick inte han vara med.
Men han tyckte han var bra.
Ja, jättebra. Nej. Alltid jättebra.
Vukojevic där gjorde också två mål. Ja,
som jag har tjatat att han ska in.
Men han tog...
Men det är ju självklart. Han är ett mål från 63 meter och en från 63 centimeter. Då är det klart man är med.
Och den från 63 centimeter missar han nästan. Det är helt otroligt.
Tur att det är lite fukt.
Skoja inte. Kim Christensen hade han inte gjort mål på den.
Nej, han drog in det.
Insparkade de stolparna.
Det kommer du inte ihåg, eller?
Ja, jag zonade ut nu faktiskt.
Då sprang han runt med de här katterna på efter fem.
Ja, det var ju mot Örebro som jag åkte fast när han tryckte in det där.
Ja, men nästa vecka tycker jag att vi gör så att vi tar liksom en redaktionens elva då, så får du kontra med en egen elva. Mm. Och så får vi se hur många likheter det är i laget.
Verkligen.
Är det en rolig idé?
Väldigt rolig.
Ja, vad sur du är nu. Vi ska gå ut lite glatt här.
Ja, men det är glad att jag kan säga att jag får göra en egen. Så det, ja, men då får och sen kommer det bli så här, ja, 7-0 hade det blivit. Det är det som hade hänt.
Ja, det ska bli spännande att följa detta. Det återkommer vi till. Vi ska faktiskt avsluta med något annat. Vi pratade om Mikael Lärdefoge tidigare. Alexander Rubin var med. Han var inte med då, alltså Lärdefoge, igår. Gårdagens match. Det var ju lite oklart där från både Rubin och Bill Magnusson, sportchefen, igår. Nu kan Fotbollskanalen då avslöja att han träningsvägrar. Han vill lämna Västerås. Och det var då anledningen till att han inte var med under gårdagen. Inga kommentarer, säger sportchefen Billy Magnusson. Om det nu så är så att han träningsvägrar, vad tänker ni om det?
Ja, men jag tycker alltid det är fel väg att gå som spelare. Men du har skrivit på ett kontrakt och varit jätteglad när du gör det. Spelet har ju sina regler, förhåll dig till dem. Han kommer att bli såld om de får tillräckligt och skäligt betalt. Så att det här ger bara en, kommer ge en bitter eftersmak på det här, och så kommer vi minnas honom för det här istället för alla målen han gav ESK. Jag tycker att det är jävla pissigt när de håller på så där. Jag tycker inte att man ska ta till det knepet, och det är oftast då orkestrerat av någon i bakgrunden såklart, som skit och gå till träningen så kommer det bli enklare för mig att lösa den här övergången. Jag tycker att det är fel väg att gå. Vi ser ju det allt mera även i den internationella fotbollen. Jag tycker liksom, bara låt tiden ha sin gång. Du kommer att bli såld om den här klubben nu verkligen vill ha det också.
Ja, men sånt där kan väl inte köpande klubb gilla heller? Eller?
Jo, alltså, det är det de gör. Det är det som är problemet. Den som 15 hade Maneva som gick till Liverpool. Då strejkade han sig bort från vad heter de? Red Bull Salzburg, när han skulle möta Malmö FF för att han ville gå till SA15, och åkte inte till flygplatsen, som gjorde att de var tvingades bort till sälja till SA15. Och då sa jag, vad tror ni kommer hända i SA15? Då fick han, skulle han gå, fick han inte där, började på bänken, kom in, tog rött kort, pekade på bänken, bara, det ska ni bara ha typ. Ja, då fick man säga, det här har halvåret ut, sen får du gå till Liverpool. Alltså, de här spelarna fortsätter göra så här hela tiden, för det är så det funkar. Men om vi hade vänt på det, om vi skulle sagt att du är jättedålig, vi vill ta bort dig, då blir det ett jävla liv åt andra hållet istället. Så att nej, jag tycker det är för dåligt alltså. Och sen som du säger, köpande klubb skulle bara säga så här, nej, det blir inget så här, vi kan inte ha såna här spelare.
Ja, vi får följa fortsättningen kring Läderfogel, se om han finns med i kommande match eller om han är såld då, om man får resultat från den här träningsvägen då, som fotbollskampen rapportera om.
Men vet du vad jag skulle vilja att man gjorde?
Nej.
Ner i juniorlaget bara. Kör klart ditt kontrakt ut där.
Kommer facket.
Ja, man får ju vara duktigare på att skriva. Tillhör VSK fotboll. Det ända ner till 15.
Ja, precis.
Nej, men vad heter han i Chelsea som var juniorlag i 2 år?
Var det, ja, du tänkte, var det Bogarde?
Ja, Bogarde.
Helvete vad han det bara, är.
Han var nere, finns de Bogarde? Ja,
2 år nere i juniorlaget. Så det bästa tiden i mitt fotbollsliv, sa han. Fick ju knappt spela några matcher, men var där och träna.
Och tjänade rätt hyfsat, va?
Kan man säga.
Mer än Läderfogel.
Ja, antagligen.
Men inte mer än Bärneblom.
Nej. Nej, det är bra betalt för båda, ja, faktiskt, kan jag tänka mig. Hörrni, vad kul det var.
Ja, verkligen.
Att hänga med igen. Bollklubben är tillbaka. Lätt att blanda ihop det här mycket. TV4, fotbollskanalen. Och
du har gjort det så bra fram till nu och nu skiter sig.
Ja, det skiter sig allting. Bollklubben är tillbaka imorgon igen. Då alltså bland annat med Jonathan Edelström i Sirius. Ingen av er är med.
Nej.
Nej. Men ni är välkomna att lyssna i alla fall.
Tackar.
Hörrni, tack för visat intresse. Ses imorgon. Hej då.
Tjena.